Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Och du har samma porslin som mina föräldrar.
Har de också blå blom?
Gustavsberg, va?
Ja.
Det är ju inte långt härifrån.
Nej, nej, nej.
Så det känns för mig nästan som så här barndom. Kul.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Innan jag börjar så ska jag tipsa dig som lyssnar att du gärna får gå in på Instagram. Där lägger vi ut lite bilder och lite filmer som vi kan titta på. Fredrik Hilleborg vid micken, och idag sitter jag med en bok som jag läst som heter Könstillhörighet. Förklaringar, normer, betydelser. Sitter mitt emot författaren Eva Magnusson. Välkommen.
Tack.
Innan vi börjar prata om den här spännande boken så får du gärna presentera dig.
Ja, jag heter alltså Eva Magnusson och jag är numera pensionerad professor i psykologi vid Umeå universitet. Och när det gäller den här bokens teman så är inte kanske ämnet psykologi det centrala, utan det är snarare det faktum att jag har varit akademisk feminist sedan någon gång i mitten på 70-talet eller så.
Mm. Akademisk det, feminist?
Ja, alltså feminist som har jobbat i akademin så att säga på universitetet. Inte bara, men ganska mycket. Jag har också jobbat som psykolog då, alltså i långa perioder. Så jag har liksom rört mig mellan de två fälten kan man väl säga. Och den här boken skulle jag nästan kunna tänka mig en typ av sammanfattning av ganska konkreta erfarenheter som jag har gjort under det jobbet. Så det här är snudd på ett slags handbok eller kanske någon typ av tankeredskap. Men det kommer vi till. Men sen om man vill veta mer om mig så är jag då typ lite drygt 70 sådär. Och mormor har ett antal barn och bor utanför Umeå. Ja.
Mm. Vad skulle du säga, för du pratar ju mycket om ifrågasätter och vrider och vänder på skillnader mellan kön.
Ja,
kan man väl säga.
Mellan kvinnor och män menar du?
Vad säger du?
Skillnader mellan
kvinnor. Nej, men jag menar bara liksom grundstommen i boken. Att du tittar ju på, är det några skillnader och vad är egentligen skillnaderna?
Ja, men då, nu kan jag komma till det där som jag sa innan vi började dricka kaffe. Mm. Nämligen att jag tror att man kan läsa den här boken på två sätt.
Mm.
Alltså att man kan läsa boken liksom för att leta efter utsager om liksom, hur det är med kön och sånt. Mm. Va? Eller också kan man läsa boken, vad var jag kallar det? Jo, för att hitta det här liksom, principiella, det här med tankeredskapen. Va?
Mm.
Och det är därför jag tror att man faktiskt egentligen borde läsa den boken två gånger. Mm. Jag tror att första gången man läser, då kanske man letar efter vad säger människan om det, är det några skillnader eller inte. Men alltså, de kapitel som handlar om sånt, om skillnader då, vet, förklaringar till varför det är si eller så, det här med biologiska förklaringar, psykologiska förklaringar, som finns då i boken. Där granskar jag ju den typen av principer som, där man liksom utgår ifrån att det är skillnader.
Ja.
Eller man ser att en grupp kvinnor och en grupp män beter sig olika, och så förklarar man det på olika sätt.
Ja, just det.
I princip är det ofta så att folk säger att de beter sig olika därför att det är skillnad.
Ja, just det, man drar den slutsatsen. Ja, men exakt.
och då granskar jag ju de sätten att resonera. Det gör ju jag som, ska vi säga, akademiker, va?
Mm.
Det betyder ju inte att jag är på den ena eller andra sidan. Utan där är det snarare att okej, man ställer vid sidan om och tittar på de som säger, som någon, den här killen i något kapitel som säger att hans fru tar hand om barnen därför att det är något med de här kvinnliga generna. Han pratar om mammagener och sådär.
Mm. Det är ett vanligt argument.
Ja, jag vet. Mm. Och det var så kul att han var så tydlig. Det var en studie jag gjorde för flera år sedan.
Mm.
Att han var ju som ett fynd. Uttryckte så tydligt, va? Så att det var enkelt att använda. Ja, men det är ju ett sätt som vi gör. Och så har jag granskat det sättet att tänka och resonera. Va? Och sen har jag granskat andra sätt då, när man förklarar att man psykologiskt är på något visst sätt. Och att det är därför man gör olika saker och så. Mm. Och så har jag tittat på de förklaringar. Hur hållbara är de?
Mm.
Det är det jag har gjort, va? Jag har ju ett antal termer som jag liksom har satt sig uppfunnit. Va? Jag säger så här att din könstillhörighet, om vi tar Fredrik. Mm. Din könstillhörighet, vilken den nu än är, sätts i spel när någon bemöter dig som en person av ett visst kön. Det spelsättandet är ju det här sociala.
Rent konkret, när vi sågs nu, eller har setts nu, vad händer rent konkret med, menar du med? Bara för att förtydliga lite grann. Alltså att jag, vad är det att du tänker saker om mig?
Men du, ja men för skoj skulle det ha varit någon annan av dina författare som du har, för jag såg att hade Thomas här någonstans till exempel, som hade kommit in här, och ni hade hejat och sådär, va?
Mm.
Så kanske ni hade fört er på lite olika sätt. Va?
Ja, när det är en man, alltså, man då.
Ja, men det är precis, va? Det är det jag menar. Ofta är det ju subtila grejer, va? Så att i en sån här situation, om du skulle intervjua en manlig författare eller en kvinnlig författare, så är inte jag säker på att det har någon jättestor betydelse. Därför att då har du andra kategoriseringar. För det är ju det, va? Kön är ju liksom en kategorisering.
Mm.
Sen har vi kategoriseringen i ditt fall. Du är akademiker, du är uppenbarligen medievetare och massa sådana där saker, va? Du är rätt så ung. Och sen har vi kategoriseringar som mig då, va? Jag är ju också akademiker.
Mm.
Och jag är då framförallt psykolog och genusforskare, men också, jag är också kvinna och så är jag ganska gammal, va? Och så är jag norrlänning. Så det finns ju tusen miljoner. Jo, men alltså,
ja, det är intressant också med kategoriseringar,
ja, precis,
också,
som
du pratar om i boken. Bara så vi inte svishar förbi det, utan du pratar om det också. Att, för när vi såg så här nu, så placerar jag dig i de där kanske kategorierna på olika sätt. Då. Mm. Men vad gör det?
Ja, det är ju det jag är ute efter, va? Mm. Därför att konkret så är det ju så att en kategori, den kan inte göra någonting. Den kategori man tillhör, den gör inte någonting. Men däremot hur folk bemöter dig därför att du tillhör den kategorin. Det är det som gör någonting. Alltså det är det sociala kring kategorierna. Va?
Mm.
Och det är ju det som jag tycker är det allra viktigaste. Ta ras till exempel, va? Som man ju länge trodde var ett slags kategori som var biologiskt. Det är ju bara strunt. Utan ras upprätthålls därför att folk behandlar varandra rasistiskt.
Ja, alltså när man problematiserar det så kan det bli fördomar kring en kategori.
Ja, just det, jo.
Och då tänker jag så här, bara för att du tillhör en viss kategori så drar jag slutsatser om dig.
Ja.
Och det är ju ett problem.
Ja, och det där är faktiskt ett av mina huvudbudskap. Bara för att du vet att en person råkar höra till en viss social kategori. Norrlänning typ. Kan ta det för skojs skull.
Ja, då hade jag tänkt att du bara pratade långsamt.
Ja, tystlåten och sådär. Ja. Jo. Det är en sån där, verkligen en fördom om norrlänningar. Västerbottningar är väldigt pratsamma genomsnitt. Men i alla fall, bara för att man tillhör en viss kategori. Att göra det innebär ju att man delar någon egenskap med personerna i den kategorin. Va? Jag är född i Lycksele. Mm. Det är inte många som är det, men okej, det är ganska många. Men det kanske är den enda egenskapen man delar med dem. Va? Kanske alla andra egenskaper och förmågor är olika mellan de här människorna. Och att då så att säga komma på att ja, men den här människan hör till den kategorin, då är hon sån. Det är ett sånt där logiskt felslut som är, det stämmer ytterst sällan. Va? Om att vara född i Lycksele är det vi har gemensamt så att säga. Va? Så har vi så många andra saker som inte är gemensamma. Så att vi skulle vara lika varandra på grund av den där första lilla tillhörigheten är inte särskilt sannolikt.
Nej, och man kanske tänker att alla fotbollssupportrar slåss.
Ja, absolut. Mm, definitivt. Ja.
Men är din poäng eller liksom rekommendation att man ska försöka att komma loss från kategoriseringar helt? Eller?
Nej, det kan vi ju inte.
Nej, det kan. Nej,
men alltså, vi skulle inte klara oss om vi inte kunde kategorisera oss själva och varandra, va? Det är klart att vi inte kan. Men nej, men alltså, jag tycker inte det finns inte någon enkel poäng. Men jag tror att när det gäller vissa typer av kategorisering, jag tog ras till exempel, kön, förmågor av olika slag, alltså du vet utvecklingsavvikelser och så, olika sådana typer av kategoriseringar som då underbygger fördomar, som du just var inne på, som gör att vi kanske räknar bort en viss kategori. De får inte liksom vara med på olika sätt. Va? Sånt ska vi naturligtvis hela tiden hålla på och skrapa på. Och inte minst ifrågasätta hos oss själva. Va? Det är väl det som är någon slags huvudbudskap som jag har. Eftersom hela boken bygger på idén att granska sätt att tänka om människor. Framförallt då könstillhörighet. Som liksom hänger ihop med ojämlikhet. Va? Som på något vis verkar liksom bidra till att upprätthålla ojämlikhet.
Just det.
Ja, men en klassiker är ju att i samhällen där det finns väldigt bestämda uppfattningar om att kvinnor och män är väldigt, väldigt olika. I sådana samhällen är det speciellt kraftig ojämlikhet mellan kvinnor och män. Det är helt klart, det kan man se direkt om man tittar ut på världen så här.
Ja.
Sen vad som orsakar vad, det vet vi inte, va?
Nej.
Vad som är hönan och ägget när det gäller att tänka om olikheter eller behandla ojämlikt.
Mm.
Det är ju väldigt svårt att veta, för det här är ju historiska processer. Men att det finns ett samband, och det säger ju något att om man tänker om kategorier i så som extremt så att säga dikotomiserade sätt, va, till exempel kvinnor och män, så ökar ju chansen att man ska liksom ha distans, behandla ojämlikt och alla möjliga olika sådana saker. Det verkar vara så helt enkelt. När det gäller ras är det precis samma process.
Det är lite kul, för att jag håller själv medvetet på att jobba bort kategoriseringen ålder.
Det skulle jag tycka var underbart.
Ja, men jag håller på med det som ett projekt, för att jag tycker att vi är väldigt åldersfixerade i Sverige, och jag tycker att nackdelarna överväger fördelarna. Och det gör att jag bland annat tycker att jag ifrågasätter lite att fira födelsedagar, för jag tycker att det påminner oss om att ålder
spännande.
Är
spännande. Spännande.
Ja, jag håller på, men det är svårt.
Jo, nej, men det är klart att det är
va?
Och om du då backar till mig och tittar bara för att jag får liksom lägga mig i, så tänker jag, håller ju inte på och försöker ta bort kategoriseringen utifrån könstillhörighet. Ja, någon av dina teman där fick mig att tänka, är det det du tror att jag menar? Men det gör jag inte, va? Alltså, könstillhörighet har vi förstås, va? Ja. Och det kommer vi att fortsätta att ha. Men det viktiga, va? Det är ju vilken betydelse vi ger till kategorisering.
Ja, just det.
Och det är ju samma med ålder egentligen, va? När man ger en kategorisering stor betydelse, det är då det kan bli destruktivt, va? Så att därför så skulle jag ju då, parallellt med dig och ålder, skulle jag vilja bidra till att könstillhörighet får mindre betydelse.
Ja, att annat kommer före. Så att
ja,
säga.
Precis, absolut. Till exempel
för nu
förmåga.
Känner jag att ålder ligger så långt fram. Så att det måste mycket.
Och kön ligger ju jättelångt fram.
Ja, den ligger långt fram också.
Alltså verkligen.
Ja, men den kommer väl nästan före. Jag vet inte riktigt.
Ja, det vet jag inte. Men de är väldigt på båda de grejerna. Absolut.
Och sen särskilt kommer väl kanske hudfärg och
en annat. Gammal dam. Då är man... dam, gammal... Det är ju det värsta man kan vara, va? Gammal kärring. Så här liksom det.
Det värsta. Men jag tänker att vi ska... det är så mycket spännande så vi måste hinna med i boken. Men... om vi skulle gå ner hit ner på torget och fråga folk vad är det för skillnad mellan män och kvinnor? Vilka är de vanligaste svaren på det, skulle du säga?
Det beror lite grann på sammanhanget. För det är klart att kroppsligt så kan vi ju se ganska tydliga skillnader. Va? Att det är 30% mer muskelmassa. Nej, men sen tror jag att om du får den här liksom schablonsvaret så här, så skulle det säkert bli att kvinnor är bättre på liksom känslor och omvårdnad, och män är bättre på teknik och sådana saker. Jag tror idén finns där som nästan som en slags mall som man bara drar ner så här.
Har du något mer då? För jag tänkte att vi sen kan diskutera de vanligaste.
Ja, men alltså, utifrån det kan man komma ganska långt. Om man tror att det där skiljer, så går det att komma vidare naturligtvis. Där man liksom drar med sig de där grejerna.
Ja, just det. Omvårdnad och sen också kanske...
sociala relationer och känslor. Precis. Men det hörde till det där med omvårdnad. Jag tänkte liksom in det i det paketet. Det tror jag. Och män anses ju vara då känslomässigt...
mer rationella.
Ja, typ. Ja.
Ja.
Det är också en sån där grej som dyker upp. Och där är det ju då, finns det ju forskare som har ifrågasatt vad man menar med rationalitet. Mm. Egentligen, men det är för ganska långt. Det får du ta någon filosof, filosofi på att diskutera.
Men om vi tittar på det då, vad skulle du säga, hur kan man ifrågasätta det? Eller hur kan man granska det?
Ja, varför skulle man göra det?
Nej, men jag menar, är det så då? Är det att kvinnor är mera relationsskapare och känslomänniskor och män är bättre på det här rationella?
Alltså det är säkert så ibland. Okay. Ja, men det tror jag alldeles säkert. Ja, men jag tror ju inte att såna här uppfattningar uppkommer ur tomma intet.
Nej.
Det tror jag faktiskt inte. Men samtidigt så tror jag att det är så att nu snackar vi kultur egentligen, va? Alltså de här föreställningar som vi har burit med oss ur historien. Och som ju på något vis finns kvar. Jag brukar kalla kulturen för den där tjocka tröga smeten kring fötterna som vi inte riktigt kommer loss ur på något sätt. Va?
Mm.
Och där det då byggs in föreställningar om liksom hur det är. Som vi ju lever upp till. Jag är övertygad om att det finns en massa kvinnor som är mer känslomässigt duktiga än en massa män. Men jag är också övertygad om att det finns en massa män som är jätteduktiga på känslor och allt möjligt sånt där. Det finns en massa kvinnor som inte alls är det, va?
Okej. Okay.
Men... Så att jag tror inte att det är så. Och här har du precis det här med kategorier som vi pratade om för en stund sedan.
Mm.
Om vi säger så här att ponera att det gick att mäta de här grejerna på något riktigt bra sätt. Och så skulle vi finna att om vi tog den här delen av Stockholm och så mätte vi alla kvinnor och alla män här. Och så kom vi fram till att ja, men i genomsnitt hade kvinnorna liksom något litet högre poäng. Eller några lite högre poäng på någonting vi skulle kalla känslomässig förmåga eller något sånt där. Va? Och männen hade lite högre på något vi kallar tekniskt rationell förmåga.
Mm.
Ja, och så tar vi deras mätvärden och sätter upp dem på x-axeln så här, va? Och så har vi männens mätvärden här på känslomässig förmåga och kvinnornas mätvärden där. Så skulle vi få en medelvärdesskillnad kanske då lite så här, va? Som kanske blir signifikant om man är psykolog eller man påräknar då signifikanta skillnader. Samtidigt så har du de här kvinnorna, du tittar på spridningen av deras förmågor.
Mm.
Och så tar du männen och spridningen av deras förmågor. Så är de enormt mycket större.
Inom gruppen.
Än den här lilla skillnaden mellan medelvärdena. Va?
Mm.
Och variationen mellan de här två könsgrupperna överlappar ju jättemycket. Va? Så det finns ju massor med kvinnor som är lika bra som, eller dåliga, eller vad du vill, som massor med män. Och så vidare. Så att, och det där gäller ju allting man liksom mäter när det gäller könsskillnader. Va?
Mm.
Att du får precis den där effekten. När det gäller kategoritillhörighet så hjälper det oss inte särskilt mycket när vi ska försöka förutsäga en viss individs förmågor och egenskaper.
Mm.
Genomsnittet i kategorin kanske vi kan förutsäga. Men en viss individ säger det väldigt lite om, faktiskt. Och det där är ju lite problematiskt. Därför att, för då kommer ju begreppet fördomar in, va? Om vi då har fått för oss att kvinnor är bättre på känslor och män är sämre på det och de är bättre på teknik. Och så har vi det som en slags sån här kulturell föreställning eller fördom. Ja, men då bemöter vi ju då de vi möter. Där har du ju spelsättandet, va? Mm. Då förväntar jag mig bättre, vad man ska kalla det för känslomässigt, någonting krummelunt av kvinnor än av män.
Ja.
Och det är klart, hur jag bemöter en person, det påverkar hur den svarar, va?
Och då kan det genomsyra...
Ja, men visst!
Allt från föräldraskap till skola.
Ja, precis. Jo. Och det kanske betyder då att jag, eller vem, ja, om jag är någon slags genomsnitt, jag kanske inte förväntar eller liksom kräver samma, ska vi kalla det för, gensvar och förståelse av de manspersoner jag möter som av de kvinnspersoner jag möter.
Mm.
Och ja, hur ska jag då veta om den där manspersonen hade kunnat eller inte? Va? Förstår du? Då blir ju spelsättandet sånt att han inte ens sett sig i situationen att kunna visa upp den här känslomässiga förmågan som han kanske har. Men jag begär liksom inte det av den personen. Och därför stannar det där borta. Och jag vet ju ingenting om... Alltså alla de här grejerna är ju sånt som sker mellan människor. Va?
Mm.
Det sker socialt.
För om man säger så här, vi pratar om att det finns ju några då biologiska skillnader. Ja. Som vi nämnde, som man liksom, både är synliga och så. Ja. Det är ingen tvekan. Men
så länge vi håller oss till cis-personer.
Alltså cis-personer, du menar du att det är två kön, man och kvinna?
Ja, och där man är född med det, man har det kön man är född med.
Ja, just det.
Det är det som är grejen.
Mm, precis. Det finns... fler än så. Men om, om vi har det
om
som
vi tar dem, ja.
Ja. Och de biologiska skillnaderna behöver vi inte prata mer om. Och de, men om man då tittar, för jag bara tänker, det finns ju kulturella en kulturell faktor som påverkar hur vi beter oss och sådär. Men jag menar bara, om det går att mäta psykologiska, där man kan se det är medfödda psykologiska skillnader. Förstår du vad jag menar?
Som, ja, jag förstår vad du menar.
Oavsett var man bor och lever så är det en skillnad. Mm.
Jag förstår vad du menar. Och faktum är att det är mycket, mycket lite som det verkar gå att visa på. Den här boken handlar ju inte, den ställer inte riktigt de frågorna. Utan jag tittar ju snarare på föreställningarna om att det är på det sättet. Va? Men alltså,
ge ett exempel på en föreställning att det är på det sättet.
Ja, men det är ju, vi kan ta det här med omvårdande förmåga eller känslomässig förmåga eller verbal förmåga. Och när man tittar på det där det finns liksom ganska, ska vi säga, tillförlitliga test.
Mm.
Så är det några förmågor som, där det brukar bli skillnad mellan kvinnor och män. Nästan oavsett vilka grupper du studerar. Och det är verbal förmåga, alltså språklig skicklighet av olika slag. Va?
Ja, så skiljer sig.
Lite grann.
Ja.
Och sen är det spatial förmåga. Alltså typiskt sådana här test på det. Det är om du har, säg att du har ett tredimensionellt föremål. Och så ska man föreställa sig hur det där ser ut på baksidan.
Just det.
Man får liksom tänka, det kallas som mental rotation det där.
Mm.
Det brukar pojkar och män, eller män i alla fall, vara lite bättre på än kvinnor. Och när det gäller den verbala förmågan brukar kvinnor vara lite bättre än män.
Mm.
Men i själva verket är det ju så att de där skillnaderna har minskat.
Och sen som du säger, det är variation inom gruppen också.
Ja. Alltså, som sagt, du får en liten medelvärdsskillnad, men i de mesta överlappar mellan grupperna kvinnor och män. Va? Absolut.
Men skulle man kunna säga då att alla andra skillnader beror snarare på kulturella faktorer?
Ja, förmodligen. Uh-huh. Förmodligen. För att det är också så att om du jämför människor i olika kulturer, oavsett vilket kön de tillhör. Om du tar kultur som kategoritillhörighet och så jämför du mellan kulturer så får du ju jättestora skillnader. Va?
Ge ett exempel på det.
Ja, men alltså individualism till exempel. Alltså om i Sverige idag, vi är en ganska individualistisk kultur, går du till Sydostasien till exempel. Jag har varit en del i Sri Lanka och jag har en väninna som jobbar där och går till Kina och så vidare. Där du har en mycket mer kollektivistisk kultur. Det finns ju folk som studerar det och hittar jättestora skillnader mellan hur man förhåller sig till det mesta på grund av sånt. Jag kan inte mycket om det, men det är ett exempel.
Det påverkar en massa beteenden.
Ja, alltså det är inte bara påverkar, det blir ju en cirkelgång, va?
Mm.
Det formar ju personen. Alltså om man kan uttrycka det lite fyrkantigt så här människor skulle inte vara det vi menar med människor om de inte levde i någon viss kultur.
Mm.
Ja.
Mm.
Som en typ av kulturvetare så antar jag att du är rätt insatt i den där typen av resonemang. Alltså, vi finns ju bara som människor därför att vi omges av någon typ av social verklighet. Va? Vi skulle inte kunna existera annars.
Mm.
Som människor. Kanske möjligen som biologiska varelser av något slag. Va? Men inte som det vi menar med människor. Och det här samspelet som då uppstår beroende på vilken del av världen man lever i eller vad det nu kan vara, olika saker. Religioner och allt möjligt sånt ser ju olika ut på olika ställen. Det är klart att det formar oss väldigt mycket. Och där kan man ju se historiska skillnader. Jag vet inte om du kommer ihåg hur den här boken börjar. Den börjar med att jag sitter i en buss och lyssnar på en tant och en farbror som pratar om en flicka bakom mig. Va? Och jag, när jag satt där så borde ha varit 1957 eller något sånt där, va? Rätt länge sedan.
Mm.
För jag var inte stor. Och då var ju mönstren för vad flickor skulle göra och skulle tänka på ett sätt som de inte är idag. De var ganska hårda faktiskt. Jag får lite knottror när jag tänker tillbaka. Hon ville inte leka med dockor, den här flickan, och de var så bekymrade. De var verkligen bekymrade för hur det skulle gå för henne när hon blev stor. Och det tycker jag säger något om just vad kulturen betyder.
Mm.
Faktiskt. Jag vet ju inte alls hur det gick för henne, men jag kommer ihåg vad jag tänkte som satt framför dem då. Tänkte, ja, jag tycker inte heller om att leka med dockor, det är nog fel på mig. Mm. Jag tänkte inte riktigt så, det tror jag inte. Men att jag tänkte någonting, det förstår jag, för annars skulle jag inte ha kommit ihåg den där historien. Ja. Men det var då, vad blir det, 60 år sedan?
Ja, det blir nästan som att det var en annan kultur då.
Det är det jag far efter, va?
Ja.
Det var 60 år sedan. Idag är det inte dockor, utan idag är det någonting annat.
Ja.
Eller hur?
Ja, precis. Jag var på ett barnkalas häromdagen.
Mm.
Och det var en pojke som fyllde år, 3. Kan du gissa vad han fick? Alltså,
nej, det beror på vilken stadsdel i Stockholm han bodde i. Var det på Söder, då var det säkert inte såna här G-men eller vad det kan heta för någonting.
Utan ja, nej, det var inte på Söder, det var snarare lite längre, lite mer närförort. Så det var inte, inte inne i stan. Men
iPad.
Spider-Man
ja, ja.
Saker.
Ja.
Så.
Mm.
Men,
och det är lite, den är ju lite lätt androgyn, va?
Ja, jo, men jag,
alltså det finns mer könstypiska grejer.
Hade varit en flicka som fyllde år i samma ålder så hade hon inte fått det.
Nej, förmodligen
inte. Förmodligen inte.
Nej,
men om vi tar en sån sak som att man kan höra, jag har hört föräldrar som har sagt så här att nej, men våran son, han är, det är ju skillnad, han är ju intresserad av bilar på ett helt annat sätt. Och det är inte vi som har lärt honom det.
Mm.
Så att det måste vara en skillnad. Liksom.
Det är den där berömda bilgenen som kommer med då från stenåldern, va?
Ja, precis. Ja, men de på fullt allvar säger det. Men, vad är ditt, liksom, vad är din reaktion på det? Eller hur kan man...
Ja, alltså det kan man ju förhålla sig till på en massa olika sätt, va?
Mm.
Antingen kan man säga att ja, men det är väl ingen idé. Det är skillnad mellan pojkar och flickor. Så är det bara. Det kan man säga. Ja, men okej. Okay, det är klart att det vet vi att det är. Det är ingen nyhet. Att det finns skillnad. Herregud, titta på kroppar. Titta på gener. Alltså kromosomer och grejer. Visst är det det. Och det är klart att de kan ta sig uttryck på lite olika sätt. Men alltså någon bilgen tror jag ju inte på. Så jag tror att det är mer subtila grejer än så.
Ja, men vad ger du för svar till just den sägningen?
Till den föräldern så ger jag svaret, jag skulle nog svara ungefär så här: varför är det viktigt? Alltså det handlar lite grann om vad vi ger för betydelse till personers könstillhörighet. Varför fokuserar de på det snarare än på andra egenskaper som den här lilla ungen har? Förstår du? Det betyder att de här föräldrarna är så inställda på att se skillnader så att de ser dem.
Ja.
Och då fokuserar de på dem och därmed förstärker de dem. Återigen, jag är inte säker på hur mycket av det som framgår i boken, men jag skulle vilja säga så här på något sätt, att det är klart att det kan finnas skillnader mellan människor av olika slag, va? Men det handlar ju om vad vi ger de skillnaderna för betydelse, och ger vi dem stor betydelse då kommer vi liksom bygga på dem, va?
Mm.
Om vi alltså om det här svårt att riktigt bestämma mig för hur man ska formulera det, men jag tror inte, vi kan backa och säga så här, jag tror inte att vi ska ha något slags mål att alla barn ska bli lika. Varför skulle det vara ett mål? Barn är olika, och en sak som kan bidra till de olikheterna, det kan vara saker som är kopplade till könstillhörighet på olika sätt som vi inte vet, va? Som vi kanske än idag inte känner till. Det finns ju till exempel idéer om att pojkar skulle vara mer dragna till väldigt livliga lekar, va?
Mm.
Och dit hör ju bil till exempel.
Mm.
Alltså mer så här fysiskt då. Men det är ju jättemycket flickor som är det också. Så att återigen, där har du den där med medelvärdesskillnaderna som inte är så stora. Men om vi då som föräldrar tar fasta på det, förstår du? Och liksom kör vidare på det, ja, men då stärker vi den grejen. Och om vi då tycker att flickor, om vi har någon,
alltså man projicerar en förväntning på att han är så,
ja, eller man tar fasta
livfull
på en grej
här, så att det...
Ja, antingen det, eller också att man tar fasta på den egenskapen och liksom lyfter upp den på något sätt, va? Ja. Så blir den antagligen större, därför att återigen, barn socialiseras ju in i den kultur som omger dem. Det enda sättet det kan ske på, det är ju via det som händer i omgivningen, framförallt föräldrar, dagis, kamrater och sånt,
ja, exakt.
Och media. Ja.
Ja, men det,
och då blir det ju det att, verkligen det att det som lyfts fram, det som så att säga uppmärksammas, kommer ju att förstärkas, det är klart.
Mm.
Visst.
Ja, men det är ju, och det är ju det som jag nog skulle svara också, att det,
ja,
det är absolut inte medfött, det är ju skapat av omgivningen på ett eller annat,
jo,
sätt.
Men
och
det
sen
kan
om
också...
det är föräldrar eller förskolelärare,
nej,
det vet man inte.
Men det kan ju vara så att...
Ja, det har inte fötts med bilintresse.
Ja, och framförallt tror jag inte det finns några bilgener, va?
Nej.
Nej, alltså det blir lite sådär genant när folk pratar, inte säger om bilgener, men ändå. Nej, men det är också så här att inom könet pojkar och könet flickor så finns det individer med mer eller mindre, vad ska vi kalla det för, energiuppbåd, va? Om vi istället tar en pojke som absolut inte verkar intresserad av att leka med bilar, utan istället vill ha nalle eller dock eller sådär, va?
Mm.
Hur reagerar föräldrarna då? Om vi tänker tillbaka till den där bussituationen. Om de där istället hade suttit och pratat med en pojke som ville leka med dockor 1957.
Det hade varit problematiskt.
Det hade varit bekymmersamt. Jag minns en pojke i grannskapet när jag växte upp som var väldigt försynt. Han var lika gammal som jag. Han var bekymrad och försynt. Och det, men han vågade inte gå till skolan om inte jag följde med. Va? Liksom, vi gick i samma klass. Han var ju motsatsen till den här tuffa killen som ville leka med bilar och så.
Mm.
Om det han hade varit flicka som var rädd att gå till skolan, tror jag att det hade upplevts som mindre problematiskt än om han var en pojke som inte vågade gå till skolan. Förstår du? Det är så många saker som liksom, när man drar ut dem på det sättet, så får man ju syn på hur vi lägger in kön på något sätt, va? Han var ju fortfarande pojke, så om vi skulle tro på det här med bilgener så borde han ju också haft en sån.
Mm. Du tar ju upp också, det blir ju tyngd, du beskriver lite grann, titta bakåt i tiden och titta på vad har kvinnor och män haft för förväntningar genom tiderna, för att också få lite perspektiv på det, för att idag ser det väldigt annorlunda ut som du nämnde bara för 50 år sedan.
Ja, precis.
Men om man backar 100 år när kvinnor inte hade rösträtt och så vidare, så hade man, då fick man, och det, då hade man liksom en kategorin kvinnor fick bete sig på ett mycket mer begränsat sätt då, kan man säga, än idag.
Absolut.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Absolut.
Men idag då, vad skulle du säga? För det har ändå hänt väldigt, väldigt mycket såklart. Ja. Men idag då, vad finns det för, om man får kalla det begränsningar inom kategorin eller förväntningar som slår ut liksom negativt eller som har några sådana följder som för ojämställdhet?
Ja, alltså en hel del tror jag fortfarande. Anledningen till att jag går igenom historiska tider så att säga, och förståelse i den här boken, den är egentligen på ett sätt ganska enkel. Det är att jag tror på den här idén att man ska leta där det lyser, så att säga. Det finns tekniskt...
Jag har aldrig hört det uttrycket. Nej. Leta där det lyser.
Jo, men alltså, jag ska förklara. Ett uttryck som jag inte har sett på svenska än, som heter, kallas för sensitizing device. Det är en gammal amerikansk sociolog som heter Herbert Bloomer som uppfann det där. Som går ut på att när vi kan leta efter mönster, sociala mönster, typ då, ska vi säga, ojämställdhet, va? Eller vi kallar det kvinnoförtryck. Om vi går tillbaka 150 år eller så är det väldigt tydliga sådana mönster. De är jättelätta att se, va? Och vi kan då leta efter...
Ge några exempel på...
Ja, men vi kan ta rösträtt då. Eller att kvinnor inte var myndiga. Att kvinnor inte fick sköta sin egen ekonomi. Och att jättemånga utbildningar och yrken var förbjudna för kvinnor. Va? Det är några väldigt tydliga. De är väldigt enkla och tydliga. Det fanns en massa annat också, men de där är enkla och tydliga. Mm. Ja, då var det på den tiden. Och då, de är så tydliga, alltså så att när vi får syn på dem och så funderar vi vad de berodde på och hur de yttrade sig, det är då vi får den här liksom känslighetsgörandet. Vi får liksom, vad ska man kalla det? Optiken kan vi kalla det för, va? För att få syn på sådana grejer. Och den optiken kan vi sedan ta med oss och använda och liksom applicera på närmare nutid. Det är det jag gjort i den här boken när jag pratar om de här normerna på påbud eller normer. För att om vi då kan titta på hur man beskrev kvinnor, de här rösträttsmotståndarna till exempel. Va?
Mm.
Som ju vi tycker är helt bizarrt. Ja, men om man tittar på några av deras idéer så kan man säga att nej, men hallå, de kommer faktiskt igen även senare. Men vi kanske inte skulle ha sett det om vi inte hade fått dem så där lite groteskt beskrivna, va? I de här gamla citaten och så vidare. Det är det jag menar med det här, att man liksom, ja, man skapar en skarpare optik helt enkelt. Man gör sina egna ögon skarpare genom att gå tillbaka och få fatt i de där gamla föreställningarna och så titta, finns det några spår närmare nutid?
Mm.
Och det gör ju det, va? Jag menar, det är ju fortfarande så att jag kallas ju typ för kvinnlig professor.
Mm. Att, gör du det? Gör du det?
Ja, det tror jag att man skulle göra om man skulle... En pilot som har ett flicknamn skulle kallas kvinnlig pilot. Och en ingenjör som är kvinna kallas kvinnlig ingenjör.
Gör sig det fortfarande.
Ja. Och du har manliga sjuksköterskor. Och manliga förskollärare. Va?
Det var, jag hörde en som jag känner som är uttalad feminist.
Mm.
Som pratade om kvinnliga entreprenörer. Och då tänkte jag, varför säger du kvinnliga entreprenörer?
Fick du något svar på det?
Är inte det problematiskt? Det tycker jag. Jag tycker vi pratar om entreprenörer istället.
Men det är precis det här jag menar. Det är precis det här
jag menar. Men vad är problemet med att hon pratar om kvinnliga entreprenörer?
Ja, alltså jag tror att det kan vara ett problem ibland och ibland inte. Men alltså, när jag tog upp det där, då var det för att ta det som ett exempel på någonting som har följt med genom traditionerna, så att säga. Va?
Mm.
Att för 100 år sedan, eller säg 120 då, för att ta 1900, så hade det ju inte varit möjligt att det skulle kunna finnas en kvinna som var professor. Va?
Nej.
Det fanns nästan inga kvinnor som hade universitetsutbildning överhuvudtaget. Sen har det blivit en och annan successivt fler och fler. Va? Men det är fortfarande så att yrket professor är man, som de säger, manligt kodat, därför att det är nästan bara män som har haft det.
Mm.
Ja, och vad jag menar med att ta upp det där just efter att ha pratat om de här känsliggörande optikerna, så att säga, det är ju för att det där, att vi fortfarande säger så, är ett exempel på att det inte är jämlikt. Det illustrerar det, om du förstår.
Ja, men borde man inte sluta säga
det? Jo, men vi gör det fortfarande. Därför att av Sveriges professorer så är typ 28% kvinnor fortfarande bara.
Men jag bara tänker, vad är hönan eller ägget? För att normalisera måste ju sluta säga det.
Ja, samtidigt om man... Precis. Säg så här då, säg professor. Då tänker man en man. Jag hade bara poängen här att det här illustrerar att vissa fenomen, vissa yrken, till exempel ministrar, va? Kvinnliga ministrar har vi. Alltså att man säger det. Därför att minister, då tänker man sig en man. Det är liksom det här optiken igen, va? Som hjälper oss att få syn på.
Ja, de döpte ju om, de senaste åren har de gjort det inom sporten, att de har ändrat till,
ja.
De hade ju basketligan dam.
Jo.
Men de hade basketligan och sen basketligan dam. Ja. Men nu har de ju döpt om.
Ja,
nu heter det bara de här. Och ja. Det har de gjort för de flesta sporter.
Ja, de är på väg.
Så man börjar komma dit.
Jo, i vissa i vissa avseenden är faktiskt sporterna före många andra.
Ja.
Jag som lever på har levt i universitetsvärlden, den är ju bland de sämsta. Där går det riktigt långt.
Det är trögt,
ja. Jo, det måste väl du också.
Ja, men just det där med... Jag skulle nog reagera om jag såg kvinnlig professor. Men det lever sig kvar i vissa... Det kan jag tänka mig.
Det kanske inte skrivs på Twitter, men man pratar om någon.
Ja. Så jag blev irriterad på det med kvinnliga entreprenörer.
Jag förstår. Ja,
men jag bara tänkte då, vi pratade lite om just det för att få perspektiv bakåt i tiden. Och nu, för sen också, som du beskriver, har ju många ojämställda spärrar har ju sagt att lagstadgats bort nu. Så att vi lever ju en helt annan tid.
Absolut.
Nu. Det har hänt mycket. Men vad skulle du säga om man sätter fingret på några saker som finns kvar och påverkar nu?
Ja, alltså...
Det här med förväntningar och... För det finns inte mycket i lagen längre.
Nej, men det var precis det där som fick mig att fastna för ordet påbud.
Mm.
Faktiskt.
Vi har inte pratat om påbud.
Nej, men det kan vi göra nu. Det passar väldigt bra att prata om det just nu. Därför att länge så betydde ju kvinnlig könstillhörighet att inte vara myndig. att inte ha rösträtt, att inte ha rätt till sina egna pengar om man var gift och så vidare och så vidare. Va?
Vilket låter absurt idag ju.
Jo, det är därför det är så nyttigt att säga det, va? Det är verkligen det. Och nu hör vad jag säger, kvinnlig könstillhörighet betyder att, där får du det här med betydelser, eller det är spelsättanden om man vill, va? Och det betydde det så konkret så att det stod i lagen. Det stod faktiskt, det var lagstiftat om det. Faktiskt. Så att det var ju då 1921 som gift kvinna blev myndig. Innan dess var alltså en kvinna som var gift med en man, då fanns ju bara det. Han var hennes förmyndare. Tänkte det?
Ja, det finns ju fortfarande i vissa länder.
Har ja. Det, men, oh, ja, ja, visst. Ja, Fast det är inte så många idag, tack och lov. Men i alla fall. Och det betyder ju då att det kom bort. Om vi kan ta det för skojs skull bara.
Mm.
Och så fick vi rösträtt och alla möjliga sådana där saker. Så att på punkt efter punkt har ju liksom de så att säga lagstadgade, eller kan vi kalla det för legitima påbuden om ojämställdhet. Det är ju det, för det här är ju ojämställdhet. Har kommit bort mer och mer. Och det betyder ju, va, konkret, och det är det som är mina huvudpoänger, att om det fortfarande finns ojämställdhet mellan kvinnor och män, så är det en illegitim.
Mm.
Men om den ändå finns, så måste det någonstans finnas något slags påbud som gör att det fortsätts att upprätthållas.
Alltså påbud, att det, en slags påverkansfaktor, eller vad kan man påbud?
Normer.
Ja,
men påbud precis. Är en mer övergripande beteckning. Ja. Jag tycker det är så läckert, för det är så gammalt.
Jo, men jag bara tänker vad man skulle kunna... Ja, men precis. Normer som styr oss när inte längre lagen gör det.
Ja, precis.
Något annat som styr oss.
Ja, just det. Och då har jag kallat det för illegitima påbud. Jag har ju illustrerat det ganska mycket med just med sexuella trakasserier i den här boken. Och med vem som får ett jobb när man har två likadana kandidater och sådär, va? Om kvinnor och män.
Mm.
Men om vi tar sextrakasserier som ett exempel, eftersom det har varit så aktuellt nu i några år.
Mm.
Vilket jag tycker är jättebra faktiskt. Jag tycker faktiskt det.
Att det har kommit upp till ytan och
på ett helt annat
vridit
sätt.
Lite på...
Ja, just det. Jag tror att det har hänt något i samhället. Även om det tar tid att verkligen sätta sig. Men alltså om vi tar en situation med en arbetsplats där det förekommer sexuella trakasserier, så tror jag att du skulle ju inte kunna hitta någon företagsledning som säger, ja, alltså här hos oss så tycker vi att det är okej med sextrakasserier. Det står i våra, vad heter det, såna här företags...
Ja, precis,
visionerna, precis, verksamhetsprinciperna och planeringen. Vi ska ha det en viss mängd. Det är klart att ingen har det, va? Och om det då förekommer, då ser alltid chefen oerhört förvånad ut. Och jag kan inte förstå hur det kan komma. Det måste vara den där som det är något fel på eller så, va? Det är det ena. Den andra reaktionen, det är att men där är någon dam som är för överkänslig. Och den tredje reaktionen är att hon försöker göra sig märkvärdig, och jag undrar om jag egentligen vill tro på henne. Då blir det hon som blir problemet, va? Hon som har klagat, så att säga.
Mm.
Och om hur det är med det kan säkert variera. Men min poäng med att resonera om de typerna av situationer, det är att på arbetsplatser där det förekommer och har förekommit över tid sextrakasserier utan att det händer någonting, utan att det görs någonting, så måste det finnas ett slags tillåtande attityder. Va? På något sätt måste detta tillåtas.
I den kulturen, företagskulturen kan man säga.
Ja, det måste finnas. Även om man sätter citationstecken kring tillåta, så måste det finnas där. Annars så skulle det inte fortsätta. Och det är det jag menar med illegitima påbud eller tillåtelser. Va? Det måste finnas någonting. Och det är de där grejerna som jag tror att vi måste titta efter idag. Inte just bara med sextrakasserier. Men det exemplet blir så ovanligt övertydligt. Va? Därför är det ett bra exempel.
Mm.
Sen finns det mer subtila saker som just kring det här med... Ett annat exempel som faktiskt jag tror är jättebra också. Det är när man säger att kvinnor har ju i genomsnitt lägre lön än män. Mm. Även i samma yrke i regel.
Det ser man på statistiken.
Ja, visst. Mm. Och så säger man då att ja, men om kvinnorna bara blir bättre på att förhandla.
Mm.
För kvinnor är ju så försynta och försiktiga. Det är en sån där intressant föreställning som jag undrar om den verkligen stämmer. Nå, i alla fall. Då, om man då säger att kvinnorna måste bli bättre på att förhandla och bli lika tuffa som männen. Men om en kvinna gör det, så är det faktiskt inte säkert att hon blir bemött på samma sätt som en man som gör det.
Nej, därför att vad beror det på då?
Jo, men där tror jag att det precis handlar om det här med det jag pratar om i spelsättande. Va? Vad förväntar vi oss av en kvinna i en förhandlingssituation till exempel? Va? så tror jag att den genomsnittliga chefen skulle reagera annorlunda på en kvinna som använder exakt samma kroppsspråk och språk och spel som en man skulle göra i den situationen. Jag tror faktiskt det.
Men tror du att det håller på att förändras?
Ja, jag tror det.
Ja.
Jag tror det. Jag tror faktiskt
jag tänkte bara komma in på också inom det här området då. Det finns ju liksom en kedja som får konsekvenser. Om man säger om man då man brukar ju prata om det ofta inom feminism mycket det här med att om vi börjar när man är liten då, att man har förväntningar på pojkar att de ska de får ta lite mer plats, lite stökiga, böka, visa fram fötterna och flickorna är mer försynta. Ja. Det börjar ju där då, så finns det ju en kedja upp och problemet blir ju då att det får konsekvenser i arbetslivet sen och även andra så här. Men den kedjan, vart liksom, kan man egentligen bryta den? Eller
var som helst.
Ser du att den håller på att...
Jag tror att man kan bryta den var som helst. Jag tror inte att vi ska tro att det är något sådant ödesbestämt det som händer på dagis. Liksom. Alltså, det kan, människor är flexibla. Människor kan förändras. Så även om du har haft en väldigt traditionell uppväxt med självklara föreställningar om hur det ska vara med pojkar och flickor och så är det klart att du kan ändras. För att om det är någonting som karaktäriserar människor som art så är det ju anpassbarhet och förändringsbarhet. Va?
Mm.
Det är därför vi finns kvar på jorden, vem vet hur länge till, men ändå.
Mm.
Jo, till skillnad från väldigt många andra varelser. Och jag tror att det här är ett exempel på det. Det är klart att det går att göra nästan när som helst.
Ja.
Jobbigare i vissa perioder kanske. Men jag tror att vi ska se upp så att vi inte tror att det skulle finnas någon slags psykologisk ödesbetydelse av hur man har blivit behandlad när man var liten när det gäller det här. Va?
Nej.
Det är det som jag har skrivit i ett kapitel om det här med psykologiska förklaringar. Att jag tror att de ofta skjuter bredvid målet.
Så att det, och man kan ändå säga att det händer fortfarande mycket. Även om det är mycket som så att säga är kvar. Det är fortfarande att går man på treårskalas och får pojkarna Batman och flickorna får en prinsessklänning och så.
Ja.
Det är fortfarande utbrett.
Det tror jag. Ja,
men jag menar det har fortfarande hänt mycket. Men det är höjd medvetenhet.
Då. Absolut. Och då tänker jag så här. Att sen handlar det mer om vad den där prinsessan gör när hon har klänningen på sig. Faktiskt. Ja.
Okay, ja.
Jo, verkligen. Verkligen va?
Mm.
Och för att där är det, ju, det är ett rätt roligt exempel faktiskt där med prinsesskrin. För det finns ju några roliga barnböcker om prinsessor som räddar prinsar från drakar och sådär. Alltså, de har på sig de där tjusiga klänningarna när de gör det.
Mm.
Och så. Så att, men det säger faktiskt en hel del om vår kultur. Att när man säger prinsessklänning så laddar vi ju det begreppet, den bilden med en massa föreställningar om vad man gör när man har på sig den där klänningen. Va? Eller hur? Som ju inte behöver stämma, är det?
Nej.
Det kan ju vara en hur tuff tjej som helst som busar och far omkring och har på sig den där i alla fall. Va?
Mm, mm.
Så att själva liksom, ska vi kalla det, mytbildningen kring en viss typ av uppenbarelse kan man ju hoppas att den kan komma att förändras.
Mm. Ja, det sätter väl också förväntningar på en... själva barnet också, eftersom
ja, men det är det jag
kanske
om.
Har sett hur prinsessorna beter sig i Walt Disney filmen.
Ja, och det är därför det är bra att det finns prinsessböcker där prinsessorna rider iväg då på sin stora häst och räddar prinsar och sådär.
Precis.
Jo.
Ett område, en faktum, det var intressant att höra vad du säger om det, för du tar inte upp det i boken, men jag tycker att det är någonting som påverkar, eller inte kanske, men får se vad du säger. Det här med attraktion.
Mm.
Jag ser det som en ganska stor och viktig faktor någonstans.
Tänker du nu på sexuell attraktion eller tänker du på att folk är trevliga i största allmänhet?
Nej, sexuell attraktion.
Ja.
För det är ju någonting, och det skulle man väl kanske kunna hävda att man kan se det ur ett biologiskt perspektiv.
Ja,
att man vill ha, det behövs en attraktion för att vår art ska överleva.
Det gäller bönsyrsor och människor.
Precis,
och häst och sådär,
och vad är frågan, vad som kanske, hur tror du att det påverkar och liksom gör att vi vill, man som art vill upprätthålla en attraktion och vad det får för... Förstår du vad jag är ute efter?
Ja, jag tror det. Då kan man säga så här. Att i vissa kulturer så bygger attraktion på väldigt mycket på att kvinnor och män ska vara olika. Va? Och i andra kulturer så gör det inte det. Så det betyder alltså att attraktion kan vara kulturellt väldigt olika saker. Vad som liksom leder till attraktion. Om du går till, jag skriver någonstans i den här boken om typ medelklass 1800-tal, den viktorianska eran och så vidare. Då kvinnor skulle vara små, smala och bleka. Liksom. Och män skulle gärna vara stora och starka och ut och rida och stå i. Va? Och det var det som skapade attraktion. Den liksom skillnaden där, va? Det var det som då hölls fram som det som skapade. Alltså det var ju verkligen en kulturgrej. Va?
Ja, just det.
Om det sen i verkligheten stämde, det vet jag sjutton. Men jag menar, jag tror att om du liksom, ska vi kalla det drillas, tränas till att uppfatta det.
Det, som attraktivt.
Ja, säg att du är man, va? En attraktiv kvinna, det är en sån som har de där egenskaperna. Det är det du har fått lära dig. Ja, men då går du väl igång på det då. Medan om du går till Rubens period när han målade sina damer. De var ju uppenbart inte små, smala och bleka. Då var det attraktiva. Nu tänker jag hela tiden på utifrån en manlig horisont. Va?
Alltså du menar att det är väldigt mycket kulturellt i det? Så
jag
att
tror egentligen... det. Jag tror det.
Ja.
Men samtidigt så är det klart att i grunden så har ju att någon typ av attraktion varit nödvändig för att folk skulle fortsätta och fortplanta sig. Det är ju inget konstigt med det.
Ja, just det.
Klart att det är så.
Ja, men
sen tror jag att det formas väldigt olika beroende på kultur.
Ja, men jag tänker nog kanske snarare att det kanske är en blir som en kraft som någonstans också påverkar, men det är klart, den kan ju lika bra gärna påverka kulturen, men det blir ju någonting som gör en kraft som driver till att man söker olikheter kanske.
Mm. Här ska du få höra, när jag gick i skolan, gymnasiet, då var det, jag gick i reallinjen som det hette då, hade hyfsat bra betyg. Va? Och då gällde det för tjejer som hade bra betyg att faktiskt inte låta det märkas när man gick på skoldanser och sånt där. Mm. Därför att det ansågs inte attraktivt att vara intelligent.
Mm.
Duktig i skolan. För flickor alltså.
Mm.
Nej, då skulle man ha mindre chans hos killarna. Det var liksom helt tydligt. Det här är typ första halvan av 60-talet. Va?
Mm.
Idag tror jag inte det.
Nej.
Jag tror inte en tjej blir mindre attraktiv därför att hon är intelligent. Men då var det definitivt på det sättet.
Mm.
Man skulle vara lite lätt korkad. Och det säger något, på 50 år har alltså kriterierna för vad som är en attraktiv ung kvinna faktiskt förändrats på det sättet.
Mm.
Det tycker jag är jätteintressant. Faktiskt.
Ja, men,
och det visar liksom då att, ja, men, att något, det är inte hugget i sten vad som är attraktivt, tror jag.
Nej.
Nej.
Håller du med om att det kanske ändå kan vara en kraft som gör att folk någonstans söker olikheter?
Kanske. Så, eller
man,
inte.
För man hör folk som kan säga så här, ja men vadå, man vill inte att kvinnor och män ska vara likadana, liksom, för att man vill ha kvar någon slags... Det är ett vanligt argument.
Jo, jag vet. Och jag har aldrig riktigt förstått det där argumentet. För det är väl klart att de inte är likadana. Titta på kropparna bara, va?
Ja.
Om du vill ha sex mellan människor som har olika kön, så är det ju olika, va?
Ja.
Faktiskt. Och det är väl olika nog, kanske. Sen om båda då råkar vara duktiga på IT-frågor. Det kan väl vara okej. Till exempel.
Ja,
eller båda är duktiga på, om du vill, omvårdnad eller psykologi eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Eller man är hyfsat lika intelligent eller så. Det är rätt praktiskt. Det kan ställa så att idén att det måste vara olika för att det ska attrahera, tror att det kan komma ifrån elektricitet, du vet, med minuspol och pluspol.
Om jag tror det.
Eller magnet. Nej, jag bara plötsligt fick jag fram mig. För där är ju idén att det ska vara plus och minus och så attraherar de varandra. För jag menar, varför måste det vara olikheter som attraherar? Alltså, jag har ingen svar på det. Utan jag har inte tänkt på det speciellt mycket.
Och vad tänker du då kring då, vad är manligt och vad är kvinnligt?
Om du har läst min bok så vet du att jag inte tänker på det sättet.
Nej, men utan, vad svarar du på den?
Jag svarar på det att det tror jag verkligen är kulturella föreställningar som... Så här, jag har inte skrivit det tror jag i boken, eller det kanske jag har.
För det är en laddad fråga.
När man använder ord som manligt och kvinnligt, jag tror att jag sa ganska tidigt i boken att jag inte tänker använda de orden. Mm. Därför att när man gör det så markerar man ju skillnad. Själva användningen av de två...
Kan du jämföra med någonting annat?
Stor och liten. Det markerar också skillnad. Alltså så fort du har någonting som benämner kategorier så markerar du ju skillnad. Va?
Mm.
Eller hur? Det är en sak att säga kvinna och man. Då Då har du kategorier. Men när du sen börjar markera det du anser vara egenskaper som de har. Alltså man, kvinnligt, manligt. Va? Så fort du säger de orden så ställer man ju in huvudet på att tänka skillnad. Det är ju inte så att vi tänker kvinnligt, manligt. Ja, men det är ungefär samma sak. Så tänker vi ju inte, va? Utan så fort de orden kommer in så är liksom den mentala apparaten inställd på att hitta skillnader. Mm. Och ja, men det behöver ju inte vara fel, men det behöver inte vara rätt heller.
Nej, just det. Man driver mot en att det ska vara skillnad, ja.
Ja, alltså om du går tillbaka, ska vi säga 120 år, typ 1900, när det började finnas psykologer i USA framförallt och lite grann i England. De var väldigt intresserade av att studera skillnader mellan människor av olika slag. Alltså verkligen. Inte bara utifrån kön. Då var ju den första evolutionsteorin var verkligen så här, det var eugenik och alltihopa det här. Du vet, rashygien och grejer var jättemycket på gång då. Och en av de saker som man var intresserad av då, det var kvinnor och män. Och vad man då tänkte, det var framförallt att kvinnor var dummare än män, va? Så då ägnade man jättemycket energi åt att hitta test som skulle bevisa att kvinnor var mindre intelligenta än män. Det visade sig att det faktiskt inte gick. Intressant nog.
Inte ens då. Att...
Nej, de kunde inte få fram några sådana skillnader. Mm. Nåväl. Och 20 år senare så hade man släppt den grejen då, va? Och istället började man titta på att ja, det måste ju finnas något annat som skiljer. Det måste vara någonting med personlighetsegenskaper på något sätt. Så det gjordes jättestora testbatterier då. Det här var väl borta i Kalifornien tror jag, eller någonstans. Stanford tror jag. Där man försökte utröna vad det var som var det typiskt för kvinnor och typiskt för män. Va?
Mm.
Någon slags genomsnitt. Och när man höll på med det så klart man hittar skillnader. Naturligtvis. Det vore jättekonstigt annars. Och det är i och för sig väldigt underhållande att titta vad det var de studerade. Men strunt i det. Det var sånt här som att gilla att mecka med motorcykeln. Det var typiskt män, det tror jag det.
Mm-hmm.
Det är ju, men i alla fall, vad jag skulle komma till, det var att över tid när man höll på med den typen av tester så gick man från att resonera om vilka intressen de här kvinnorna och männen till att se de intressena som bevis på personlighetsegenskaper. Och då kallade man då så småningom de personlighetsegenskaperna för maskulinitet respektive femininitet.
Mm.
Och det blir liksom en hopklumpning av en massa intressen och förmågor som man då kallade det ena och det andra. Så det är ett slags, ska vi kalla artificiell konstruktion egentligen.
Mm.
Hela idén om maskulinitet och femininitet är ett slags konstruktion som bygger på att man då frågade ut tonåringar i USA om deras intressen. Så alla de där testerna, och de som finns bitar av, de finns kvar i en del personlighetstest fortfarande, de bygger på vad tonåringar i USA tyckte på 20-talet. Va? Sen har man väl gjort om dem lite grann. Men ändå, och idén är då att det skulle vara någonting som förenar alla dessa kvinnor. Men då har vi ju igen det här med genomsnitten och spridningarna. Va?
Så att egentligen är det lika dumt kan man väl säga då, som att man skulle säga så här, okay, alla som är, som du sa, alla som är långa, alla som är korta.
Uh-huh.
Så vi delar in långa och korta. Uh-huh. De korta, de har det här gemensamt att de gillar att hoppa hopprep.
Typ.
Och de långa, de har gemensamt att de gillar att åka snöskoter.
Typ.
Alltså om man skulle...
Ja, nej, men visst, precis. Och du går tillbaka till det där vi snackade om för en stund sedan, om kategorier. Va? Alltså man har idén att bara för att du tillhör en viss kategori så delar du massor med egenskaper med de andra i den kategorin. Det bygger precis på det resonemanget. Och där man då gör en klump med maskulinitet och en klump med femininitet. Så får, och du, ett problem är att de där testen funkar aldrig. Men idén finns kvar, va?
Mm.
Det är verkligen sant. De har superdålig reliabilitet och alla de där grejerna som såna här testare håller på med. Va?
Mm.
Så att idag används de ganska lite, men de används fortfarande delvis faktiskt. Och jag är lite fascinerad över vad de har dem till i så fall.
Ja, jag menar, de begreppen, den uppdelningen är ju så pass starkt...
Visst. Så det måste fylla någon typ av kulturell funktion, va? Så tänker jag om. Grejer som blir kvar fastän man liksom har kunnat bevisa att det där egentligen har ingen validitet. Va?
Mm.
Kvinnor är inte alls en klump med folk som delar alla de här egenskaperna eller förmågorna. Det är inte på det sättet. Va? Och män är inte en annan klump som delar alla dem. Utan det är, alla förmågorna är spridda i båda kategorierna. Va? Men när idén lever kvar, då fyller den uppenbarligen en väldigt viktig kulturell funktion, tror jag.
Ja, men och sen är det väl den oerhört starka drivkraften att vi vill kategorisera in folk i saker.
Rent allmänt, ja. Ja. Men just att, ja, men... Jo, precis. Men det är ju intressant och vilka kategoriseringar vi vill göra. Va?
Mm.
Och att det är ju jättebegripligt att vi vill kategorisera utifrån kön. Mm. Naturligtvis. Mm. Jag menar, två biologiska kön har ju liksom funnits rätt länge, om man säger så.
Mm.
Får gå tillbaka till, jag vet inte vilka urarter det slutar vara två kön, men det är rätt långt bak i evolutionen. Va?
Mm.
Så att det skulle vara någon slags fundamental indelning, det är väl helt naturligt och begripligt, eller hur? Kruxet är väl kanske att idag så kan det ibland vara ganska destruktivt, liksom dåligt att hålla på med det. Va? Därför att vi lever i en annan typ av värld där det är inte meningsfullt att hålla på så i den vägen. Det var så.
Mm.
Därmed inte att vi skulle radera ut den kategoriseringen. Och det har vi varit inne på redan. Det tror jag inte på.
Avslutningsvis då, om man lyssnar på det här, vad är dina rekommendationer?
Jo, för att backa tillbaka hur vi började då, om det här, när jag berättade om de här psykologstudenterna, alltså blivande psykoterapeuter och så, som såg mina idéer som ett sätt att bli duktigare på att få syn på sina egna föreställningar när man möter en annan människa, till exempel en klient i behandling eller vem som helst, en elev, en student eller ja, vad det nu kan vara. Att bli klar över utifrån vilka grundprinciper man själv tänker när man möter de här människorna. När jag bemöter den här personen som en individ av ett visst kön. Va? Vad bygger jag det bemötandet på? Att liksom rannsaka sig själv egentligen. Mm. Och bli känsligare för det. Därför att vissa principer, om vi kan kalla det för det, då, vissa bemötanden får ojämställda konsekvenser. Helt enkelt.
Mm.
Och det utgår ju jag då i den här boken ifrån att de som läser den vill motverka ojämställdhet.
Ja, just det, intresserad av det.
Ja.
Just det, alltså man kan få syn på sina egna fördomar kanske och vad jag drar för slutsatser.
Ja, om du vill kalla dem fördomar, jag vill helst inte använda det ordet för det är lite hårt.
Mm.
Man vill inte själv känna sig fördomsfull. Utan det är mer att se, för det är ju så att den här typen av bemötanden, de händer ju fort, eller hur? Det är ju inte så att jag sitter och grubblar i 10 minuter. Jag undrar nu hur jag ska förhålla mig till Fredrik. Alltså jag vet ju att han är man, det är han ju. Hur ska jag nu tänka? Vilken princip ska jag använda? Så gör man ju inte, va?
Nej.
Utan det är snarare så att det händer och så kan vi kanske reflektera över det kanske efteråt, va? Och då tänker jag att som jag har lagt upp den här boken så finns det liksom, den ställer ett antal frågor kan man säga som man skulle kunna använda så att säga till sig själv.
Mm.
Eller till andra för den delen. I diskussioner, i gruppdiskussioner eller alla, tror jag också att man kan ha nytta av dem. Så den handlar alltså egentligen mindre om de här fenomenen med ojämställdhet och mer om hur vi liksom tänker om dem. Va?
Mm.
Och försöker peka ut olika sätt att tänka och hjälpa oss att få syn på dem för att kunna välja sätt. Eller hur?
Mm.
Och jag tror att en poäng där som jag har är att det här är inte ödesbestämt. Vi har valmöjligheter. Vi kan förhålla oss olika. Faktiskt. Även till människor med, alltså även om vi utgår ifrån grundidén att det är biologiska skillnader och allt sånt där. Okej, det kan vi göra. Men vi kan, uppe på det så har vi valmöjligheter när vi förhåller oss till personer av ett visst kön. Oh ja.
Spännande. Och svårt.
Ja.
Om man lyssnar på det här och kanske vill komma i kontakt med dig och ställa någon fråga. Kan man göra det?
Ja, jag har ju en e-mailadress på Umeå universitet.
Tack för att du var med.
Tack ska du ha, det var roligt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.